Ja, tack att jag är välkommen tillbaka. Det var ju ett tag sedan jag var här sist, nu, ja, några månader. Det var väl somras någon gång, tror jag. Men det är alltid roligt att vara här. Och det har jag sagt förut. Och det är så. Jag trivs med er här. Och idag så tänkte jag ta er med till en stad som heter Korint. Som ligger i provinsen Achaia i Grekland, södra Grekland. Där så var Paulus, han kom dit på sin andra missionsresa. Och Korint var en storstad på den tiden, en internationell storstad, hamnstad. Och det var en hemsk stad, kan man ju också säga, men det var väldigt mycket utav avgudadyrkan och elände i Korint. Och egentligen är det fantastiskt att Paulus där kan få till, om man ska säga med Guds hjälp naturligtvis, en församling som bildas i Korint. Det berättas bland annat om att prostitutionen var så utbredd där så att man hade 1000 stycken så kallade tempeltärnor i Afroditetemplet som fanns där i Korint. Och därför så fanns det ett par ordstäv som sa bland annat så här: det är inte tillrådligt för en man att resa till Korint. Och ett annat uttryck var det här att leva som i Korint. Och det betydde alltså att då levde man i utsvävningar och allsköns omoral och så här. Och hit kommer alltså Paulus och han förkunnar evangeliet och en församling bildas i Korint. Och nu ska jag ta er med till 15 kapitlet i Korint, för här har du nu uppstått lite frågor och så här som församlingen har och som Paulus har nåtts utav. Och då skriver Paulus här i Korinthierbrevet 15, några versar framåt här ska jag läsa. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem, annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelar er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och sen går han vidare och berättar om hur många har nu levande på hans tid som har mött Jesus efter uppståndelsen. Han säger här alltså att han vill påminna dem om evangeliet som han då förkunnade och predikade för dem. Och evangeliet, det är ju Guds glada kärleksbudskap till oss människor och till hela världen. Och det är det som vi kommer att tala mycket om nu, förhoppningsvis de här helgerna som ligger framför. Det är ju evangeliets grund, alltså när det startar här, när Jesus kommer hit till jorden. Och jag är övertygad om att Paulus, han har säkert hört Jesus orden traderas för sig därifrån Johannes 3:16. För det, jag tror säkert att någon har berättat det för honom där. För det fanns ju inte skrifter då på den tiden just om Nya Testamentet på det sättet. Och där har vi de här välkända orden att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, på det att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Det här är ju julevangeliet alltså i koncentrat egentligen, att Gud sände sin son. Och det är det här som vi kommer att tala om och förkunna. Och det är ju viktigt att vi gör det också. För Paulus stryker under det här att det här är grunden för det hela. Och tyvärr är det ju så nu med julens budskap att det har ju, ska vi säga, materialismen och kommersialismen och det onda har, vad man säger nu, de har kidnappat det här budskapet. Så istället för att det är julefrid och frid från himlen som talas om, så har det blivit stress utav julbudskapet. Människor stressar hit och dit och allt. Och det är inte julefriden som sprids. Och ondskan på sitt sätt har också kidnappat det här budskapet. Så att det är inte alls det som egentligen ska vara. Och därför så har vi en stor uppgift, vi som Guds folk, att förkunna evangeliet. Tala om och visa vad evangeliet verkligen står för. Men sen är det så här också att evangeliet, det stannar inte endast här vid julbudskapet. Utan evangeliet får ju sen också fötter, om vi ska uttrycka oss så. För går vi vidare några årtionden framåt här, så har ju Jesus vuxit upp och börjar vandra i Galileen, i Judeen, i Samarien. Och den ena orten och den ena staden efter den andra får möta evangeliet direkt genom Jesus Kristus. Och här möts människor i de olika miljöer, i olika situationer. Det är sjuka, det är handikappade och det är många andra som lider av olika både psykiska och fysiska åkommor som Jesus möter med. Och här tar evangeliet gestalt på det här sättet när Jesus kommer och förkunnar det glada budskapet. Men det stannar inte där heller, utan evangeliet fortsätter. Därför att människans problem, det är först och främst inte fysiska eller psykiska sjukdomar. Utan människans absolut största problem och mänsklighetens största problem, det är synden. Och därför så stannar inte evangeliet bara här vid att Jesus vandrar omkring och berättar och förkunnar budskapet om riket. Utan det går längre. Och därför så säger Paulus till korinterna här att jag vill påminna er om orden som jag förkunnade. Och vad var det för ord han förkunnade då? Jo, det kan vi se om vi skulle gå tillbaka till första och andra kapitlet i första Korinterbrevet. Där säger Paulus så här, att när jag kom till er så hade jag beslutat mig för att jag skulle inte tala någonting annat till er än korsets budskap. Det var det enda han ville förkunna. För att han visste det, att det är det enda budskap som kan förvandla världen och som kan förvandla en människa. Och därför säger han det också där, att talet om korset, det är en dårskap för de som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det är en dårskap. Detta. Och det kan vi se utöver världen idag. Och han talar vidare där om människans vishet och så här, hur Guds dårskap är mycket visare än vad människans klokskap är. Och det kan vi se idag, vart människans visdom, vad den har lett till. Se utöver vår värld idag, där världens vise försöker att skapa en värld som är någorlunda dräglig att bo i, men där man misslyckas. Därför att man vill inte veta av den vishet som ligger hos Gud. Man vill inte veta av evangeliets vishet, där Jesus Kristus kom till oss människor för att vi skulle få uppleva ett verkligt helande i det hela. Och därför så stannar alltså inte evangeliets budskap. Det stannar inte här vid att Jesus bara kom och att han gjorde väl och hjälpte alla här på jorden. Utan evangeliet fortsätter till Golgata kors. Där all min synd blev sonad, som Andrew Crouch sjunger i en gospel. För mig tillbaka till Golgata kors, där all min synd blev sonad. Det är den platsen som mänskligheten behöver komma till. Varje människa behöver komma till den platsen och se och uppleva vad det är som skedde där. Och det är det som Paulus stryker under för korinterna här. Att jag vill påminna er om det som jag talade till er här. Att korset, det är den enda räddningen för oss människor. Och därför så behöver vi som kristenhet också, jag som kristen idag, jag behöver återvända, precis som André Crouch sjunger här. Jag behöver återvända till korset för att se vad var det som skedde där egentligen. Jag behöver påminna mig om vad som skedde där. Och vad säger korset då till oss människor? Jo, du är älskad. Så undrar du om vad Gud har för tankar om dig, så ska du, då vill jag säga dig, då ska du gå till evangeliet. Du ska se på korset och då möts du utav det här budskapet. Du är älskad. Vi kan se idag på vår värld hur den ser ut. Därför att det är inte glädjens budskap vi möter idag i våra tv-apparater och så. Det kan vi inte påstå att vi gör. Senast igår så jag led i mitt inre. När man ser de här barnen ifrån Syrien, från Aleppo, eller man ser dem i Irak och så här. Där våldet och ondskan har slagit sånt grepp. Och där man måste säga så här, det är inte sjukdom i världen idag som är problemet. Utan det är syndens sjukdom som är problemet. Det är synden. Det är den som fördärvar och förstör för människan idag. Och det är därför som evangeliet om korset blir än viktigare att predika och tala till människor om. Och den här människans synd, den får ju konsekvenser på alla områden. Det är inte bara, så att säga, bara nu i något citationstecken, kriget i Syrien eller Irak och däromkring. Utan den här syndens ondska, den sprider ju sig överallt i världen. All hungersnöd som vi har, det är inte sjukdom bakom den. Vanlig fysisk sjukdom. Utan det är människor som står för korrupta regimer. Som inte låter sina medmänniskor få del av det goda som finns. Och sen finns det också andra stora intressenter, multinationella företag som utnyttjar det här. Och det är den här girigheten, synden som finns i oss människor. Det är den som har spridit ut sig på det här sättet i världen. Och jag poängterar det, att det finns ingenting som är så viktigt som just att förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Det är så. Och den här synden har vi ju i Sverige också. Vad är det som gör att man skjuter här och var? Malmö, Göteborg, Stockholm och Norrköping har del av sånt här också. Vad är det som gör det egentligen? Är det inte människans synd? Det är det som är roten till det hela. Och det är därför som Jesus kom. Det är därför som korset restes på Golgata. Därför att människans synd måste bli försonad. Den måste bli åtgärdad. Och därför så gick Jesus till korset för att försona oss människor, försona vår synd som vi står i skuld inför, inför Gud. Och därför så kom Jesus. Och han led och dog. Och det som Paulus säger här till Korinterna också, som jag läste, att han hänvisade till skrifterna, vad som stod i skrifterna. Och då är jag övertygad om att Paulus, han läste säkert Jesaja 53 för Korinterna och talade om hur... att det var våra smärtor han bar och vår synd och så här. Allt vår skuld, det lades på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår så blir vi helade. Och han går vidare där och berättar för dem hur Jesus, hur han dog. Och hur han kom bland de rika först när han var död, säger Jesaja. Och det här är jag övertygad om. Det här citerade Paulus för Korinterna. Och de tog emot det. Och de upplevde alltså korsets förvandling. Men vi ska också se att korsets budskap och evangeliet, det stannar inte bara vid korsets död, utan evangeliet går längre. Och därför så säger Paulus vidare i det jag läste här, att Jesus, han blev begravd. Men det står också att evangeliet gick ett steg till. Och det var att han uppstod på tredje dagen. Och det säger Paulus här också, att det han undervisat dem också om enligt skrifterna, att Kristus uppstod. Och därför så att han har uppstått, så är alltså vår synd är till full och försonad. Därför att döden kunde inte behålla Jesus, därför att han var utan synd. Och han var fullkomligt rättfärdig. Och därigenom så är också vi som tror på Kristus, därigenom så är vi också rättfärdiga. Och jag minns när jag gick bibelskolan i Göteborg, var det för många år sedan. Då så hade vi varit, där gått någon vecka på bibelskolan. Så kommer Georg Gustafsson, honom har ni hört talas om, va? Den här kände predikanten. Han var föreståndare i Norrköping här för många år sedan. Och då när han ska ha en, inte predika, men föredrag eller bibelstudium för oss, så frågar han oss alla: hur många är det här inutav er som är lika rättfärdiga som Jesus? Och vi tittade på varandra och vi tittade på Georg, och ingen vågade ju, för han bad oss att vi skulle räcka upp handen, den som var lika rättfärdig. Och ingen räckte upp handen. Och då säger han, men säger han, vad är det mer, säger han då på sin småländska, är det ingen som är lika rättfärdig som Jesus? Och så säger han, men det ska jag säga er, sa han. Det är jag. Och så räckte han upp handen. För min rättfärdighet, säger han, den beror inte på vad jag har gjort och på vem jag är. Utan min rättfärdighet beror på vad Jesus Kristus har gjort för mig på Golgata kors. Och när Jesus Kristus, han uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Och därför säger han, så är jag lika rättfärdig som Jesus. Och det var lite aha-upplevelse där bland oss bibelskoleelever som satt ner och lyssnade på honom. Lika rättfärdig som Jesus. Och det är det vi är. Det är därför som Paulus sen stryker under här så tydligt. För att han har fått frågor om uppståndelsen. För det fanns personer i Korint som hade funderingar, kanske lite undran om också om det där verkligen var sant. Och det står lite längre ner i Korinthierbrevet 15 här att om det nu predikas att Kristus har uppstått från de döda, hur kan då några bland er påstå att det inte finns någon uppståndelse från de döda? Och det här går Paulus till rätta med dem om och undervisar dem om att uppståndelsen är en verklighet. Och han säger så här bland annat, om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan, Göran, då är vår predikan fåfäng. Då är den meningslöst. Då har vi hållit på och predikat, säger Paulus, någonting som inte är sant. Och då har vi till och med talat falskt om Gud. Om Gud inte har uppväckt Kristus som han har uppväckt. Och han går väldigt noga till rätta med dem här i Korint. Att han säger att om inte Kristus har uppstått, då är vi de mest ömkansvärda. Då är vi kvar i våra synder. Men så kommer han fram till slutklämmen riktigt här sen. Men nu har Kristus uppstått. Och då förändras ju hela scenariot så att säga. Då är vi i Kristus. Och vi är försonade med Gud och vi kan få leva ut det här evangeliet till vår omgivning på det sätt som vi ska göra. Därför att han går ju vidare sen också och talar till dem om hur Jesus, han är förstlingen bland i den skörd som då ska uppstå. Och då är han förstling från det avsomnade, från det döda, då han har uppstått. Och sen är vi den resterande skörden. Och det var ju så här att i Gamla testamentet så skulle man alltså bära fram förstlingen i skörden. Och den bar man fram i templet som ett tackoffer till Gud för den skörd. Och sen så kommer den andra skörden efter som man då får bärga. Och här så använder Paulus det att Kristus alltså, han är den här förstlingsskörden som stod upp ifrån det döda. Och sen när Jesus kommer tillbaka, då kommer den andra, den riktigt stora skörden att bärgas in. Och han stryker under så tydligt här för oss att uppståndelsen från de döda för oss som tror, det är ett faktum. Det är ingenting som vi på något sätt behöver undra över. Utan han stryker under det så tydligt att det här, det är vårt hopp. Så evangeliet alltså, det är inte, förlåt uttrycket nu, bara julbudskapet, utan det sträcker sig igenom hela livet och för oss det sträcker sig ända in i evigheten. Så vi har verkligen någonting att se fram emot. Och det här stryker Paulus om under vidare också till Thessalonikerna, för att de undrade också, men hur går det med de som redan nu har dött? Hur går det för dem? Är det vissa, även där undrade jag, då har de nog inte så stor del i uppståndelsen eller det som är Jesu återkomst. Men Paulus, han stryker under tydligt och klart för dem hur det hela kommer att gå till när Jesus kommer tillbaka. För då säger han, först ska de i Kristus döda uppstå. Och sen ska vi, nu, vi som lever kvar, vi ska förvandlas. Och vi ska då få de här himmelska kropparna. Därför att han säger, Paulus säger här också ett ställe att kött och blod kan inte ärva Guds rike. Och det är hur tydligt som helst. Den här kroppen, den här fysiska kroppen, den kan inte ärva Guds rike. Utan när, om jag lever när Kristus kommer tillbaka, då kan inte den här kroppen gå in i Guds rike. Den klarar inte av den härlighet som Guds rike har. Utan den här kroppen måste förvandlas. Din och min kropp måste förvandlas. Och det kommer att ske. Därför att Gud har all makt i himmel och på jord. Och nu ska jag se om jag är rätt ute här. Men visst står det i Romarbrevet 8. Jo, jag hittade det. Jag har tagit till en ny bibel. Ja, den är inte ny, men det är folkbibeln. Därför att jag har gått och blivit lite fåfäng, så jag vill inte använda glasögon trots att jag skulle behöva göra det. Och det är lite större text i den här. Och nu hittar jag inte lika bra i Bibeln därför att jag har nyligen tagit till den här. Men så här säger Paulus i Romarbrevet 8. Om hans ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin ande som bor i er. Den heliga ande alltså kommer att göra ett under med oss. När Kristus kommer tillbaka så är den heliga ande med där och förvandlar de här kropparna som, eftersom Kristi ande bor i oss, så kommer de här kropparna att förvandlas. Och de som då har dött i tron på Kristus, de kommer att uppstå till liv. Till andligt liv. Och det här är det någonting som vi har att se fram emot. Den här kroppen alltså, den ska stå upp en dag. Den som, ja, får jag ut. Vi har ju drabbats av en hel del skröplighet var och varannan under det här jordelivet. Men det här, allt det där ska bytas ut. För att det som är sått i svaghet, det ska stå upp i härlighet. Va? Jag har mött många härliga människor under mina år. Men det kommer inte att vara någonting emot den härlighet som vi kommer att få när vi går in i den himmelska världen. Därför att då kommer vi att få kroppar som klarar av den himmelska härlighet som väntar oss. För de här kropparna klarar inte det. De är inte gjorda för den härlighet som finns där. Utan, vad är det? Jag tänker på Mose här nu. Han fick inte se Gud. Därför att han skulle inte kunna stå ut och möta honom. För ingen kan se Gud och leva. Och därför så kan inte de här kropparna kan inte ta emot den här. Men vi ska förvandlas i härlighet. Och därför så stryker Paulus under det här till Thessalonikerna, som undrade då hur det ska gå med de döda och uppståndelse och så där. Och så säger han de här trösterika orden, alltså att ni ska uppstå. Och vi tillsammans, de som nu lever, vi ska tillsammans lyftas upp på skyar Herren till mötes. Och så ska vi alltid få vara tillsammans med honom. Det här, det är det hopp som evangeliet ger. Det sträcker sig alltså ända in i himlen. Så jag skulle vilja stryka under det här för dig. Att hur tacksam och glad du ska vara över att du har fått ta del utav evangeliets förvandlande kraft. Vi är på den segrande sidan. Det är inte ondskan och eländet som vi ser runt omkring oss, hur det florerar. Det är inte den som kommer att avgå med segern. Utan segern är redan befäst på Golgata kors när Jesus Kristus dog. Den är ett faktum. Och därför så kan vi se framåt med tacksamhet och glädje. Och vi har all anledning att fira en jul till glädje och med frid tack vare att Jesus kom. Och det är den glädjen och friden som vi får förmedla till våra medmänniskor. Och låt oss lysa upp den här världen med den frid och den glädje som bara evangeliet genom Jesus Kristus kan ge. Amen. Jesus Kristus, tack att du kom. Tack att du blev vår frälsare, vår försonare. Och tack Jesus att denna försoning, denna frälsning sträcker sig ända in i den eviga världen. Tack Jesus att vi här den här stunden idag får komma inför ditt ansikte och tacka dig. Tacka dig du som sitter på Faderns högra sida i höjden och manar gott för oss. Jesus, tack Herre att ondskan har inte segrat. Utan du Jesus Kristus, du är segraren ifrån Golgata. Tack Jesus att vi får fröjdas och vara glada den här dagen Herre. Därför att du har lovat att komma tillbaka och hämta oss hem till ditt rike. Amen.